Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Magnus,
ja.
Du sa att du är fel person att prata om gäng med. Är det sant? Jag tänker lite...
Jag är ödmjuk.
Ja, men är det... Ja. Kommer det närma sig asymmetrisk krigföring snart, eller?
Är det inte asymmetrisk krigsföring?
Nej, men problemet är att man inte har tagit tag i alla utsatta områden. Och 2017, jag vet att jag tror jag twittrade då, och då sa jag, det finns inget annat land i Europa som har den här våldsnivån. Med våldsdelen. Det var kontroversiellt då. Ingen vill prata
men var
om det?
Det.
2017 tror jag det var. Okay. Jag, det kan vara fel datum, men, det var tidigt. Och det var liksom, hallå, dra i nödbromsen. Här är det liksom farafärd när det gäller våldsnivån och vålds... själva våldsnivån. Du har ju inga andra ställen i Europa som du har... Där de spränger handgranater och bomber och på det här sättet. Och ingen säger någonting.
Varför tror du att det var så?
Jag tror det var... Man var inne i den här... Liksom, det finns en sån här svensk åsiktskorridor och förnekelsefas. Som inte vill ta tag i det här. Och jag vet ju, myndigheterna, polisen, alla vill ju försöka lösa detta. De jobbar på, de tröskar på. Men du kan ju inte lösa de här problemen om du inte lyfter hela områden. Alltså, är det acceptabelt att vi har 50-60 särskilt utsatta områden? Nej, det är det inte. Det är helt oacceptabelt. Och att man inte... Du behöver liksom en Marshallplan för att lösa allt det här. Du behöver samla på nationell nivå alla stakeholders. Vi har jättemånga kompetenta personer som har mycket kunskap om de här frågorna. Men man samlar inte dem. Man har inte en nationell samling där du har liksom nationell, regional och lokal nivå. Man kan ju börja med ett område och börja med ett par områden för att sätta in insatser. Vad behöver vi göra reellt sett? Alla ska ju in i de här områdena. Det kan inte vara så att när ni är ute själva, polisen och socialtjänsten, de sitter kanske mest inne på sina kontor och har sina ärenden. När jag är ute i Göteborg. Jag besöker ofta nordöstra Göteborg, LPO där.
Hjällbo då, eller?
Ja, det är Hjällbo hela området och så vidare. Och vi får liksom en briefing. Jag har varit där sedan 2012. Och det blir ju bara sämre. Och poliserna, yttre tjänst, de måste ju göra sina insatser. Mm. De sitter ju ofta, alltså de får ju åka ut och göra insatserna. Men du behöver ju ut i samhället och ha dialogpolis, du behöver ha liksom dialog, och det sker ju också.
Jag ska bara säga en sak som mina chefer sa till mig väldigt tidigt. Det är att vi kan inte bara basunera ut vad som sker, för då kan vi gynna Sverigedemokraterna. Det här var 2015-2016 där i förtroende så sa man, säger vi vad som händer så gynnar vi Sverigedemokraterna.
Ja. Mm. Nej, men det är samma också. Vi hade ju samma... Vi gjorde ju vår Rosengårdsrapport 2009. Och ett av problemen var ju framförallt att... vi intervjuade av de av staden utsedda personer som hade mest kompetens. Vi hade flera seminarier. Och då intervjuade vi dem. Det var 30 personer. För vi kunde inte komma nära de här extremistiska källarmoskéer och så vidare.
Av naturliga skäl.
Av naturliga skäl. Menar, vi hade ett år på oss att göra den här lilla lägesbilden. Det var ingen riktig vetenskaplig studie.
Jag kan gå in i moskéer om ni behöver
ja. Du fanns inte här då. Men problemet var ju då att när vi släppte själva rapporten så var vi uppe hos Ilmar Reepalu och sa, och vi körde hela rapporten. Är det här som det ser ut i din stad, Malmö? Och då sa han, ja det är det, det är inget konstigt. Och alla de liksom, förslagen läser det hela Rosengårdsrapporten, finns det ingenting kontroversiellt. Och det är Sveriges handlingsplan.
Idag.
Ja. Vi pratade om hedersförtryck, vi pratade om... vi pratade om EBO-lagen, vi pratade om att flickor skickades utomlands och giftes bort och så vidare. Och det var inga konstigheter. Men det var ju då också Sverigedemokraterna släppte sin artikel om islam som gjorde det liksom... Det var 2009-2010, Jimmy Åkesson släppte att islam var den största faran i Sverige. Yeah. Och det blev en handgranat in i den svenska debatten. Plus så hade vi haft 6-7 år med Mustafa Kamali, antirasistiska akademin, och Mattias Gardell som byggde upp sina...
Masoud Kamali, tänker du?
Ja, förlåt, Masoud Kamali.
Ja, just det.
Gjorde den här... han var utredare om strukturell diskriminering.
Finns han fortfarande?
Ja, han finns fortfarande.
Andligt finns han.
Ja.
Han finns på Facebook.
Men vad jag menar... Han vilar som en våt fläkt.
Vad jag menar är att det lag liksom, hela samhället genomsyrades av strukturell rasism, islamofobi. Liksom det var, vi måste göra insatser överallt. Och som tur var så slängde de den i papperskorgen. Men de personerna runt omkring honom, jätteintressant. Jag har skrivit ett kapitel i boken Separatism som getts ut av Timbro. Där fanns liksom hela klustret av individer som påverkar samhällsdebatten. Och det är fullt demokratiskt, det är helt okej att påverka det. Men kan du inte spelplanen? Och de flesta svenskar är hyggligt folk. De vill ju inte... Vad ska jag säga? De är konfliktskygga, de vill inte ha konflikt, de vill inte ha liksom... Det är ju vitalt för demokratin att du ska ha liksom att det bara är oense. För då kommer debatten framåt, du kan föra dina åsikter framåt. Men vi har varit så konfliktrydda, så fort du tar rasistkortet, islamofobikortet, ja, då stoppar debatten.
Men på tal om det, lite sidospår, men när det gäller vad folk... för att uttrycka en demokrati.
Ja.
Var går gränsen, tycker du? Är det till exempel om vi pratar om, jag vet inte, salafistiska predikanter till exempel? Ja. Är det... Förstår vad jag vill säga? Ja, men det är ju, som det försöker ju... till exempel att radikalisera folk.
Ja, men det är, för mig liksom går gränsen av vad som är viktigt och varför jag engagerar mig i allt det här. Det är ju för att någon annan som förnekar andras mänskliga fri- och rättigheter, där går gränsen för mig. Och det gör det ju också genom social kontroll. Att du inte kan dejta, att du inte kan älska, att du inte kan vara den du vill. Och det är ju liksom, det är ju den icke-våldsbejakande delen i salafismen exempelvis. Där du har extrema korrigeringsmekanismer för vad som är tillåtet, vad som inte är tillåtet. Och hur folk får bete sig. Och kontrollen över andra människor.
Men om till exempel någon...
Men att uttrycka sig handlar ju egentligen om... du kan ju uttrycka det vad du vill. det behöver ju inte kanske vara lämpligt att göra det. Men
jag tänker så här, om någon till exempel ser att homosexualitet är en synd och predikar det till församling till exempel. Är det någonting som vi ska tillåta eller inte, tycker du?
Ja, det är inte mitt specialistområde. Jag har inte...
Ja, jag vet, men det är en del av radikalisering.
Man får tycka det om man vill, men man får ju inte förneka det.
Okay.
Det är också hets mot folkgrupp. Hej Chang.
Hej, vad är det, hets mot folkgrupp?
Det är hets mot folkgrupp. Det är din specialist.
Är jag hets mot
folkgrupp?
Magnus, får fråga, när ni släppte den här rapporten 2009,
ja.
Hade du koll på hur Sverige fungerar? Hade du en analys, eller hur tänkte du när du var med och tog det här uppdraget från Nyamko Sabuni?
Nej, men vi hade inte... Mina chefer hade det. Jag kom ju då... Jag hade varit i Skottland ganska länge. Så jag hade ingen riktig... vad ska vi säga? Pejling på den svenska debattklimatet. Jag i Storbritannien och andra delar av världen kan man diskutera de här frågorna ganska sunt. Ja, det kan vara högt tonläge ibland. Men du landar ofta rätt, det är ofta sakligt. Du ska kunna diskutera sakligt. Och det kunde man inte i Sverige på det sättet. Och det är ju just det med själva Masoud Kamalis utredning la ju liksom ribban att hela Sverige genomsyras av rasism och så vidare och diskriminering. Ovanpå det hade du då också islamofobi. Vi hade haft... två egyptier som utvisades till hämtades av CIA med hjälp av svenska myndigheter och skeppades. Och den här pendeln då mellan liksom säkerhet och mänskliga fri och rättigheter svängde aldrig tillbaka. Vi hade liksom ett batteri av aktivister som eldade på och som försökte försvåra för myndigheter att jobba i de här frågorna och även diskutera de här frågorna. Och det blev liksom den perfekta stormen i att alla de här värdesystemen med Masoud Kamali, antirasistiska akademin, vi hade muslimska mänskliga rättighetskommittén, vi hade andra forskare som fokuserade om islamofobi och så vidare. Det liksom, det konvergerade.
Och så SD på andra sidan.
Och sen kom SD med sin handgranat om att islam är den största liksom faran för det svenska samhället. Och då knöts liksom debatten. Och den höll på ända fram till 2014. Vi stod ju som liksom ensamma, då fanns det några stycken, men vi stod som ensamma...
Hjältar?
Nej, inte hjältar. Vi var kanske dumma, det är inte karriärsfrämjande att ta upp de här frågorna. Liksom, det är verkligen inte karriärsfrämjande. Ingen vill ta upp de här konfliktytorna som finns i det svenska samhället mellan vår religion. Jag brukar ofta säga, vad är vår religion? Det brukar folk skygga. Jag vet att inte ni kommer skygga, men vår religion är, det är demokrati, rättsstaten, respekt för individuella mänskliga fri och rättigheter och jämställdhet. Okay? Det är vår religion. Och det går upp emot religiösa normer. Om religiösa normer, kollektivistiskt tänkande, patriarkala strukturer. Och det krockar. Och det krockar på många olika sätt. Så jag brukar ofta säga det här med koranbränningar och så vidare. Det handlar inte bara om koranbränningar. Det handlar om att de hatar vårt samhälle. De hatar det västerländska samhället. Han som var mest pådrivande i LVU-kampanjen, Mustafa El-Sharkawi, Shun Islamia, han... fokuserar också på HBTQ-frågor. De bränner också samtidigt som de bränner den svenska flaggan, bränner de Pride-flaggan.
De hatar våra värderingar.
De hatar våra värderingar. Det är liksom värderingskockar i det stora mellan olika delar av världen, men också för att vi är ganska extrema här. Vi är ju individualistiska. Vi är inte särskilt religiösa, men resten av världen är det. Och det innebär det att det finns de här kockarna. Och de här kockarna finns här också.
Mm.
Och jag brukar också säga så här. Förra regeringen förde ju en feministisk utrikespolitik. Ja. Det kan man tycka mycket om. Men skulle vi inte börjat med en feministisk inrikespolitik? För det finns hundratusentals kvinnor, tjejer och andra som inte får göra som de vill. Och det är ju det som jag... det är det som vi har satt ljuset på i våra senaste rapporter om salafism. Det handlar inte bara om terror och våld och så vidare. Det handlar också om att vi måste skydda och värna demokratin på bästa möjliga sätt.
Men är det inte mycket enklare att sätta sig på ett plan och flyga över Järvafältet till andra länder och tala om för dem hur de ska göra?
Det är precis det jag menar, att vi, innan vi börjar liksom missionera till andra förordningar hemma. Va? Vi måste liksom värna det. Vi kan inte skygga. Och det är ju det också som har gjort med själva asylinvandringen, invandringen, är att vi har liksom, vi har haft goda intentioner och värderingar, men sen släpper vi ner dem lokalt och så struntar vi i dem. Vi gör ingenting, vi gör inga insatser, vi gör inte tillräckliga insatser. Och det är det jag menar, är att det är helt oacceptabelt att vi liksom bara normaliserar att ja, men vi har 50-60 utanförskapsområden och det finns ingen plan riktigt för att vända de här områdena. Och det är frustrerande, för det är inte lätt när man växer upp i de här områdena.
Men det är någonting jag har varit nyfiken på dock, när du pratar om debattklimatet på den tiden. Hur var det i Danmark på den tiden? Var det liknande?
Jag vet inte, jag kom ju hem ifrån Storbritannien 2005 och sen, jag menar, i Danmark generellt sett, vilket jag känner för att jag är gift med en dansk kvinna och känner det danska och varit väldigt aktiv i Danmark. Det danska debattklimatet är mycket rakare. De är ju inte konfliktskygga som vi är.
Men är det för att de anammar liksom sin rasistiska del bättre? Alltså accepterar den?
Nej, det vet jag inte. Jag tror att jag är ingen expert på dansk inrikespolitik, men De är mycket mera, de står upp för värderingarna, det sitter i ryggmärgen.
Inte längre dock?
Ja, jag gillar inte vad de gör just nu. Mm. Jag tycker att de går mycket, mycket längre än blasfemilagarna, och det är ett jätteproblem. Det är ett jätteproblem för att de har vidgat detta och de viker sig i onödan. Det här kommer inte liksom, det här terrorhotet som finns just nu, det handlar inte bara om att du ska ändra ordningslagar eller om du ska ändra, det handlar om att de har identifierat nu är vi liksom med koranbränningar, och det handlar om frekvensen av koranbränningarna. Det har gjort att man har identifierat oss liksom under LVU-kampanjen. Att vi är liksom den lägsta hängande frukten. Om vi slår mot Danmark eller Sverige, då är du back in business om du är terrorgrupp. Och Al-Qaida har inte varit så jätte... De har haft svårt. Och
ja, även de behöver en ny hit så att säga, så de hamnar på topplistorna.
Ja, men deras ledare sitter i Iran, Saif Adel. Och det finns en konflikt mellan de andra Al-Qaida som sitter i Afghanistan om ledarskap.
Så då Iran? Irak?
Eller? Iran. Han sitter i Iran.
Al-Qaida? Iran?
Ja, ledaren för Saif Adel, han har fristad i Iran.
Hur kommer det sig?
Ja, de har åkt, vissa av dem har funnits i Iran.
Men var inte Al-Qaida sunni?
Al-Qaida sunni,
ja.
Men ledaren finns där.
Konstigt. Är inte det en intressekonflikt?
Det är en intressekonflikt. Jag trodde först när de här nyheterna kom ut, FN rapporterar det, och det har funnits en fri, de har låtit personer.
Kan det ha Shia dock?
Jag vet. Mm. Jag vet. Men jag har ingenting med Shia sunni. Det finns personer som har varit i Iran som har sökt sin tillflykt dit, okay, och varit där. Men sen kan ju Iranien hålla dem lite under lupp.
Är de till på ett centralt håll, för i Iran har vi också sunniområde.
Mm. Jag vet inte var de befinner sig. Jag har inte tittat på det.
Vi har en region som heter Sistan Baluchistan, och där vet jag ju sunniter.
Ja. Det kan hända att de är där.
Jag bara funderar, nu kommer jag några minuter efter ni drog igång.
Ja, det brukar du inte göra.
Vad
hade du för ursäkt den här gången då?
Ja, det är ju på torsdag, jag får man inte parkera.
Just det, ja, exakt. Och var det första gången det här hände dig?
I alla fall, jag tänkte, du är ju från Hästveda.
Ja, det är nära Åsby.
Ja, jo. Ja. Brukade du bada i Lursjön när du var liten?
Nej, det gjorde jag inte. Jag tror jag var 2 år.
Flyttade du dig ifrån när du var 2 år?
Ja.
Hur har du kvar dialekten då?
Det här är ingen hästvedadialekt.
Nej, det är det inte.
Nej, men... okej.
Men var är dialekter från?
Jag vet inte, jag har ju bott utomlands ganska länge så att jag, det har blivit grövre skånska under tiden. Men jag liksom växte upp i södra Småland, norra Skåne, nordvästra Skåne. Jag var,
södra Småland var då någonstans?
Markaryd.
Jaha, ja, Markaryd. Ja.
Din engelska måste vara lika bra som din svenska, typ.
Det var bättre ett tag när jag var utomlands.
Jag hörde dig när du vittnade inför kongressen 11 september. Då. Ja. Var jag blev imponerad av din engelska, måste jag säga.
Okej.
Ja.
Fanns det klippet?
Jag
det var bra efterforskat.
Ja, jag såg upp på YouTube eller så. Ja.
Det är rätt stor grej att vittna inför kongressen.
Jo, det var rätt stor grej. Det var ju hela liksom... alltså jag var ju liksom mitt i stormens öga med att jag var CNNs terrorexpert. Det var kanske därför också jag kom upp på radarn riktigt rejält. Innan 11 september, för vi åkte ut i Mellanöstern och letade efter. Vi såg att det blinkade rött i hela systemet. Och sen då att vittna för kongressen, det var ju stort. Och som jag beskriver i min bok... Så precis innan vi vittnade så fick vi höra alla anhöriga som berättade om vad som hände med deras anhöriga eller överlevande från 11 september i tvillingtornen och så vidare. Och det var ju hemskt, alltså det var ju 200 personer som hoppade från byggnaderna eftersom det antingen blev för varmt eller försökte de klättra ut Och just det här med liksom offren har varit med mig under hela min liksom resa. Så när vi skulle vittna i 11 september-kommissionen, ja, vi gjorde ju så gott vi kunde. Man får ju en viss tid och sen får man lägga in en skriftlig underlag till dem. Men det var rätt stort. Det kändes stort också. Det kändes stort också att vara del av kommissionen som skulle utreda hela... Vad hände i 11 september? Hela den delen. Och det är en jättespännande rapport för den ger en jättehögupplöst insikt i hur planerade de detta? Hur gick de tillväga och varför missade amerikanska underrättelsetjänsterna?
Det finns en bok om det, eller hur? Det
finns en bok. Det finns faktiskt en svensk utgåva av 11 september-kommissionen. Och jag skrev det svenska förordet för det, till den. Men det var en jättespeciell tid. Jag skrev boken också för att jag minns ju en tid innan 11 september, men de flesta som växer upp nu.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Känner ju bara till kriget mot terror, 11 september, hela den biten. Och det var viktigt att det finns massvis med konflikter där terror är en del av, det är en symptom egentligen. Det är en samhällsspegling av vad är det som händer i omvärlden. Och det var viktigt för mig också att kunna illustrera det och visa det.
Vi ska bara nämna också, måste bara nämna att boken som du har släppt heter Från terrorns frontlinjer.
Mm. Det är lite som ditt testament på ett sätt.
Det är inte mitt testament, men jag har varit i spännande situationer, men ofta då när jag blir presenterad som Jag blir ofta presenterad, här är Magnus Ranstorp, känd från TV. Och det är liksom okej. Okay.
Nedlåtande.
Ja, det är väldigt, det är, ibland känns det lite. Och så har du andra experter också som kanske inte har ens doktorerat eller inte har ens varit i konflikter. De har aldrig varit i Mellanöstern och så vidare. Så tänkte jag också att man blir ju inte yngre heller. Inte så att jag ska pensionera mig. Men jag ville skriva ner de sakerna som jag har varit med om.
Så att du kan bevisa för alla andra att du är inte bara känd från TV.
Ja, delvis. Ja. Men också, jag fick vara borta väldigt mycket från mina barn. Jag skriver också i boken att min treåriga son, han var på förskola, så fick han frågan, var är pappa någonstans? Och så tittar han, pekar han upp i himlen. Han är inte död, han är uppe på ett flygplan. Och det blev många, liksom, det blev många resor. Jag var i Sydamerika. En historia som mina redaktörer inte tog med från boken var när jag var i Colombia. Jag kan ju ingenting om Farc-gerillan och ELN egentligen. Men vi var där och skulle hålla föredrag för myndigheter, domare och andra. Och det var ju pågående krig. Och då ville de att vi skulle åka ut till en antikidnappningsenhet ute i djungeln vid gränsen till Venezuela. Och det gjorde vi. Vi hade en underrättelseperson med ett vapen, tjänstevapen. Och vi åkte i en bil. Och när vi var på väg till den här enheten, riktigt tuffa liksom colombianska militärer som i helikopter patrullerar jättestora områden, då kidnappade de 10 personer på samma väg en halvtimme innan vi kommer dit. Så när vi kommer till den här antikidnappningsenheten, då är de uppe i helikoptrar och letar efter de här 10 personerna. Men hittar inte dem. Sen kommer de tillbaka. Sen pratar de lite med oss. Och när jag bodde på det här hotellet, det heter Club El Nogal, det här 2001 innan 11 september. Så på alla våningsplan så hade du galler och beväpnade personer som stod. Jag tror det var ett år senare så bombade de hela hotellet och hela hotellet sprängdes i luften.
Men du hade barn då eller?
Jag hade inga barn, så det är därför jag gör sådana dumheter.
Men varför kommer inte den här storyn med?
Jag tror redaktörerna...
Är det Simon?
Jag vet inte om... jag tror det faktiskt var Olle.
Det var Olle
som...
Men varför? Det var jättespännande.
Ja, men jag tror att det blev så mycket hopp ifrån... mesta i boken är ju Mellanöstern, så...
Lite Indonesien också.
Ja, lite Indonesien också, men det är ju också den liksom islamistiska. Det här är ingen islamistisk.
Nej. Det var där de sprängde någon på Bali, där vid något turistställe.
Jag har en stor story om han som gick i skolan med han som var med i Bali-bombningen.
Jag har varit på den krogen.
Har du det?
Ja, i bar på Bali.
Var det trevlig?
Ja, den var ju återuppbyggd. Så att det var
Jaha, efteråt.
Ja, det var efteråt.
Ja. Men det händer. Alltså det händer ju så mycket, många terrordåd runt omkring i världen som man knappt kan hänga med.
Men vad var det som, om vi backar bandet, vad var det som gjorde att du intresserade dig för terror?
Jag var i USA och pluggade på 80-talet och
vad läste du för något då?
Jag läste statsvetenskap och historia. Och vad som var intressant då var två händelser. Det ena var, jag vet inte om ni kommer ihåg, men 1979 hade ju islamiska revolutionen i Iran. Och då tog man över USAs ambassad. Det var 52 diplomater som togs i gisslan.
Man stormade
och det var studenter. De höll dem och jag träffade gisslan faktiskt. Inte hela gisslan, men två av dem senare när de blev släppta. Och det gjorde jag på slutet på 80-talet. De här två individerna jag träffade, de var del av 52 diplomater. Och de hölls 444 dagar och vad man gjorde då från... Det blev ju liksom en del i valkampanjen mellan Carter och Reagan. Och en av de första sakerna som hände efter att Reagan, han kom in, bara timmar efter han kom in, valdes in, så släpptes gisslan genom medling då. Han, republikanerna hade gjort liksom underhands kohandel med
Iran. Jäkla orättvis, för det var ju Carter som såg till att de släpptes.
Ja. Men det visar väl också att Iran kunde vara med och påverka valet i USA, eller hur?
Ja, visst, men det var ju jätte... De band ju liksom här gula band runt träd och sånt för att komma ihåg gisslan. Det blev liksom jättestort. Och sen då på 80-talet så hade vi Hezbollah i Libanon, inbördeskriget i Libanon. Och då hade vi den här shia-muslimska gruppen Hezbollah som skapades och den fick stark stöttning. Den var ju liksom, det var som en förlängd arm av Iran. Och Iran kunde då komma närmare sin stora fiende Israel. För då var det liksom angränsande Libanon. Och då, på den tiden så var det ju mycket attacker från palestinska grupper. Och Iran sponsrade palestinska grupper också. Och då 1983 så gjorde Hezbollah två stycken... synkroniserade självmordsattacker som var enormt stora, som dödade 243 mariner och 50, jag tror det var 58 franska fallskärmsjägare.
Beskriver du också i boken?
Ja, och det var jätteattacker och sen började man kidnappa journalister och andra som kom till Iran, till Libanon, och då använde Iran och Hezbollah det för att få vapen som Iran behövde i sitt krig med Iran-Irak, mot Irak. Så att det blev liksom 102 västerländska gisslan kidnappades. Och det blev, alltså hela USAs utrikespolitik paralyserades. Kommer ni ihåg Iran-Contra-skandalen med Oliver North?
Berätta.
Ja, de
när var det?
Det här var 1986. Det blev den största krisen för president Reagan. Man sålde vapen till Iran och sen så skeppade man det till Sandinista-grillen i Nicaragua.
Det var hemlig affär, va?
Det var hemlig affär, sen blev den offentlig och han blev nästan avsatt, president Reagan. Så att jag ställer bara en enkel fråga. Varför förstår inte USA, världens mäktigaste land, varför kan man inte lösa gisslankrisen på liksom, ja, gå in och hämta ut gisslan? Och
de försökte väl då?
De har försökt, men de har inte varit jätteframgångsrika.
Åkte de inte med helikopter och släppte massor med agenter, men de blev också tillfångatagna, eller har jag förstått det fel?
Nej, det här tror jag du tänker på när de försökte göra fritagningen med Carter i Iran. Det här är ju Libanon. Så att, men det är ju samma gisslansituation egentligen. Och då var det viktigt att förstå det här. Och när jag då kom till Skottland och St. Andrews och började doktorera, så försökte kartlägga det här. Jag försökte kartlägga Hezbollah, deras koppling till Iran, deras koppling till Syrien och så vidare. Och då, vad det ledde till var att under den här tiden också så löste man upp gisslankrisen. Man började lösa upp den. Och det var det en FN-diplomat som fick uppdraget. Man släppte en gisslan och så kom det ut ett brev. Och så sa de, kan du lösa upp det här? Och den här personen hette Gian Domenico Picco, var en italiensk diplomat. Jag skriver om honom i boken mycket. Han var
din idol.
Min idol, min hjälte, min förebild. 2 meter lång italiensk diplomat som hade, alltså vilken CV han hade. Han hade medlat i Cypern-konflikten. Han hade sett till att Sovjet drog sig ur Afghanistan. Han hade löst upp Iran-Irak-kriget. Och sen så då, när han skulle liksom lösa upp den här gisslankrisen, så lät han sig kidnappas 4 gånger för... 4 gånger och han löste hela krisen, och det här FNs inblandning blir liksom jätteviktig. Sen, för att göra en lång historia kort, jag ska inte dra hela, så var jag engagerad, blev också engagerad som mellanhand mellan, och jag var budbärare, jag var ingen förhandlare, jag var bara budbärare mellan Israel och Hezbollah i relation till att Israel skulle dra sig tillbaka från södra Libanon. Och det skulle man göra enligt en FN-resolution. Men efter då Gian Domenico Pico hade löst upp den här gisslankrisen 91-92, så ringer han 10 år senare och så säger han: Magnus, jag behöver dig. Och då åkte jag till New York och så sa han: jag har fått liksom mandatet att försöka lösa den här krisen. Jag är för välkänd. Jag kan inte åka för jag är för välkänd, så vi skickar dig istället. Och jag var totalt okänd, jag gick under radarn. Jag var hans förlängda arm, kan man säga. Och det beskriver jag i boken, hur det var.
Så du medlade mellan Hezbollah och Israel, eller var budbärare?
Jag var budbärare 97-98 till 2000.
Kom du där vid gränsen och sa: skjut inte budbäraren?
Du kan inte åka mellan gränsen mellan Libanon och Israel, utan jag fick åka in till Hezbollah i södra förorterna i Beirut. Och jag hade en fixer, jag hade en palestinsk fixer, och sen fick jag skapa kontakt med Hezbollah. Och sen fick jag gradvis liksom...
Hur funkar det att skapa kontakt med Hezbollah? Har de något kontor man tar en nummerlapp och står i kö där och får en handläggare, eller hur gick det till?
Jag hade önskat att det så var fallet, men det så funkar det inte. Du får betala en fixer, fixerna har kontakterna, du åker in, du åker igenom vägspärrar, de står med vapen. Beirut på den här tiden var ju liksom inte återuppbyggd heller, så det var en massa, det blev urgröpt konflikt, det brann i vissa liksom tunnor, barn lekte. Det fanns, byggnaderna var sönderbombande också, vissa av dem. Men sen är det liksom en... Du kan tänka liksom ett bostadsområde där du har jättemörka lakan som hänger och fladdrar i vinden. Det var en mörk aura över hela. Och så jätteporträtt med Khomeini, med Ayatollah Khomeini, med Hezbollahs ledarskap och så vidare. Och du liksom, där sträcker sig inte den libanesiska staten. Det är Hezbollah som bestämmer.
Och Iran till en viss del också.
Ja, Iran också. Mm. Iran har ju banker där, och de kör ju också sina välfärdsdelar. Mm. Ja.
Men okej, du kommer dit och sen ska du träffa någon snubbe från Hezbollah.
Ja.
Hur går det till? Ni skakar hand och... Nej, träffas bara... ni på ett café eller i någon...
Nej, ingen café. Det är lägenhet. Alltid lägenhet.
Och så det står vi... i boken om du hade läst.
Jag har inte fått boken.
Jag har fått det på PDF.
Du ska få en bok. Du går upp i en lägenhet och sen du dansar runt lite grann och sen får du sakta introducera.
Dansar runt?
Ja, du dansar runt och du pratar massa andra saker som...
Blir du inte lite orolig om du ska träffa någon från en terroristorganisation i en lägenhet? Blir du inte...
Problemet, saken är ju den att det är inte som att träffa IS. Då hade jag varit orolig. Då hade jag
Menar du på att det finns nyanser?
Ja, det finns många nyanser. Ja.
Men Hezbollah, är de artiga?
Det här är ju en organisation som är stor. Det är en jättestor organisation. De har legitimitet. Så de har politisk verksamhet, social verksamhet, militär verksamhet. Så det är de som styr de här shia muslimska områdena.
Är de lite som Shia Hamas eller?
De är som Shia Hamas och men det är samma med Hamas. Jag träffade också Hamas ledarskapet och i Gaza.
Vilka är trevligast?
Det är svårt att säga. Hezbollah är ju mer farliga, kan man säga. Hamas har varit trevliga. Det var också en historia som jag inte fick in i boken. Jag var hemma hos en Hamas-ledare i Hassan Youssef i Ramallah. En liten stad utanför Ramallah. Där jag skulle träffa honom. Och han var den hårdaste mannen som suttit i fängelse länge för Hamas. Och jag kommer till hans hus och så vidare. Och blir hembjuden till honom och vi ska äta lunch. Och... Finns det en sak som inte jag klarar av, det är fettklumpar på kött. Jag klarar inte att äta det. Mm. Och vad är det han serverar? Det är det stora
fettet.
Det var jättestora fettklumpar.
Okay.
Och under tiden jag sitter och äter det så säger han efter ett tag vi pratar genom en översättare, en fixer. Så säger han, Magnus, är du Mossad? Och då fokuserade jag inte så mycket på köttet. Jag fick berätta självklart inte. Men det var... nej, men Hamas är ju... De är ju intressanta på så sätt att de opererar ju en mycket tajtare miljö, va? De måste hela tiden manövrera mot Israel som kontrollerar dem. Och det är intressant. Jag hade en berättelse i boken när jag träffar den andliga ledaren för Hamas. Och han sitter i rullstol. Han är en liten skör man. Han pratar som en liten fågel. Det här är Sheikh Yassin, Ahmed Yassin. Och när jag pratar med honom så lämnar plötsligt deras assistent. Så jag är bara ensam med honom. Och det enda jag tänker på är, jag hoppas inte någonting händer honom eller att jag liksom, han dör eller någonting. För det var faktiskt någon som hade hamnat i en sån situation.
Eller du hoppas att Israel inte attackerar just nu?
Nej, men vi satt, jag minns det så väl. Vi satt på något liksom litet kontor precis vid havet i Gaza. Och sen då så kom en man in och det var Ismail Haniyeh. Och Ismail Haniyeh blev sen, jag visste inte riktigt vem han var, för han var rätt okänd då. I alla fall utåt sett. Man skrev inte mycket om honom. Så jag fick följa med. Ismail Haniyeh kom in. Jag fick följa med honom och lyssna på honom och så vidare. Men alltså, det var rätt lugnt. Det låter dramatiskt att åka till Gaza och så vidare, men det var rätt trevligt, för man fick träffa olika palestinska fraktioner. Och det är jättemånga barn där. Majoriteten av befolkningen är ju barn egentligen. Och man kan förstå liksom deras konfliktsituation. Jag kan ju aldrig förstå att man utövar våld på något sätt. Samtidigt så åker det mellan helt två världar. Du åker mellan liksom Gaza där du har åsnor och vagnar. Det är liksom nästan som på medeltiden. De är väldigt
kan du känna medlidande för deras kamp?
Jag kan känna medlidande för deras kamp. Och sen åker du mellan den kampen, eller mellan deras situation, in till Israel, vilket är en helt liksom modern stat med modern infrastruktur och så vidare. Men jag visste redan då, för jag berättade också i boken att jag hade fördelen att jag kände en norsk diplomat, och jag fick träffa han som gjorde fredsprocessen, Terje Rød Larsen, som medlade då mellan, han var en akademiker som skapade den här kanalen mellan Israel och palestinierna, som ledde till själva fredsprocessen.
Magnus, i din bok så berättar du väldigt mycket om olika händelser, många personer som du möter. Det finns mycket grejer som man kan ta upp. Vid ett tillfälle så träffade du en generalmajor, Alexander... jag kan inte uttala hans namn. Karbadinov eller någonting.
Ja, just det.
Ryss, eller?
Ja, han var chef för KGB. Och det slog mig att han påminner om en annan person. Kommer du ihåg vad du skrev i boken?
Nej, jag kommer inte ihåg. Du får, jag vet, det här var ju ett möte. Västeuropeiska sovjetiska dialogen om terrorism.
Chang, lyssna nu. Så här skriver... Magnus, att generalmajoren, chefen för KGB, gör en mindre imponerande entré. Och sen så beskriver du hur han ser ut också. Han har på sig träningskläder.
Alltså jag tänkte...
Det är ju ett vinnande koncept. Vad är det för fel?
Adidas kläder.
Det var inte lika fin som Chans. Jag tror inte den modellen fanns
där. Du har sett min röda Adidas-dress.
Jag har inte sett den live, men jag har sett den på bilder. Ja.
Okej. Vet du var inspirationen kom från?
Nej, berätta.
När jag käkar frukost på Hotell Ukraina, det här stora diplomathotellet, de sju systrarna som Stalin byggde, de här byggnaderna, ja. Du vet, utrikesministeriet, det finns ju sju sådana byggnader.
Ja.
En av dem är ett hotell, det heter Hotell Ukraina. Ja. Jag satt och käkade frukost där med Polina.
Mm.
Och några bord bort sitter ryssjävel med en sån Adidas-dress. Det var det värsta jag sett, vinröd plush. Så jag sa till henne, jag måste fan ha en sån.
Ja.
Det var otroligtvis generalmajoren
där. Då köpte hon den senare i födelsedagsprocent. Så det kommer ju från en ryss, den overallen. Ju. Det
blir, men har du bara en?
Ja, en Adidas.
Du borde köpt flera.
Ja, nej, det var hon som beställde. Jag vet inte vad hon beställde från utlandet eller ja. Något. Det var svårt att få tag
i. Man tvättar den så blev den ju liksom... Han bryr inte sig om sånt.
Men okej, den här KGB-chefen kom ju Adidas overall.
Ja, men sen så, det roliga var att det var massa KGB... folk och så var det spioner från andra från väst. Vi träffades, de hade haft ett möte i Moskva, där var inte jag med. Så hade de ett möte i St. Andrews där jag var med, och så hade de ett till i Paris där jag också var med. Men det roliga var i den här storyn så är det på kvällen är det ett möte, och jag, det är en professor i St. Andrews som är specialist på underrättelse frågor, och han är specialist på KGB och så vidare, han är brittisk, och då har han samlat alla andra underrättelsepersoner, och så har de en av de här KGB-generalerna, och de sitter, och jag kommer dit och de sitter och dricker vodka och de pratar ryska, jag fattar ju ingenting, så alltså jag har en person som översätter till mig, och sen helt plötsligt så och de pratar om liksom brittiska spioner som hoppade av till KGB. Helt plötsligt så slår ryssen i näven i bordet, och då hade någon utmanat honom, och då faller han ner på golvet och gör 50 enarmade liksom,
ryssen
armhäl. Han är överviktig, han är stor, och han gör det på knogen, och det var liksom en fantastisk upplevelse som jag var tvungen att skriva om också. Men det var också så att vi åkte till Edinburgh. St. Andrews ligger inte så långt från Edinburgh. Och vi skulle ta med alla de här ryssarna till att på liksom en liten shoppingtur. Och då delade vi upp oss. Och på tåget ner så var det en brittisk... akademiker som ville börja prata om liksom, hon hörde en general sa någonting om Marx.
Marx.
Ja, och då började hon prata om liksom marxist-leninism, och hon blev jätteexalterad. Mm. Och då sa han, nej, jag vill veta vad Marx & Spencer är. Liksom, det är en... och när vi kom ner då så delade vi upp oss lite grann, vi gjorde lite sightseeing.
Och du var kapitalist, yes!
Ja, men det var bara en general, Kabinov tror jag han heter. Han hade alla pengarna.
Okay.
Så han liksom skulle dela ut. Det var liksom fattigt, det var perestrojka. Så det var han som liksom skulle förse alla med pengar. Okay. De skulle köpa in så de kunde förse sig själva. Och då går vi in liksom i en sån här, vad heter det, stationary shop med pennor och alla möjliga olika... Vad heter det?
Men typ en kiosk eller liknande.
Ja, kiosk.
Eller kontors.
Kontorsmaterial. Mm. Ja. Och då märker jag att en av dem börjar plocka på sig saker.
Du snattar.
Ja, han bara snattar. Ja.
Shit.
Så jag är doktorand, jag är ung. Jag vill inte hamna i det. Och jag vill inte heller alertera någon. För att då vet jag att det kan bli en diplomatisk incident.
Så du började snatta också?
Så jag började inte snatta. Men jag gick därifrån. Kanske medhjälp till snatteri.
Du är med om många förhandlingar. Du är inne och du träffar många viktiga personer. Men det är också väldigt så här humoristiskt inslag. Du är med om många personer som är förhandlare, men de också kan bjuda på en portion humor.
Ja.
Vill du berätta om den här scenen när de driver om Ariel Sharon, tror jag det är?
Ja, nej, det är en annan historia. Jag kan ta den också om du vill. Ja, jag träffar ju han Mike Betcher som är han är liksom undersökande reporter för CNN, och han har varit med i CNN från början med Ted Turner. Och han täcker liksom El Salvador, han täcker massvis med olika intressanta stories. Så han berättar ju det här för mig. Jag var inte med om det själv, men han berättar ju då om att Han var på en diplomatisk bjudning någonstans i Latinamerika, Centralamerika, och så, kommer det fram någon från Kuba som säger my president would like to meet your president. Vadå? Vill de träffa Ronald Reagan? Nej, de vill träffa, Castro ville träffa Ted Turner på scenen. Och då ja, de reser till Kuba och Ted Turner är där och de, ja, det är liksom det är mycket socialt umgänge och sådär. Och sen är de ute på någon, fågeljakt eller andjakt. Och då sitter helt, då vänder sig Ted Turner helt plötsligt till Mike Batch och så säger han you know I can shoot that guy. Jag kan skjuta honom i huvudet rätt. Och de får faktiskt, det var bara på ett skämt, men de får faktiskt Ted Turner att ställa upp på reklam för CNN. Och när de kommer tillbaka då till CNN högkvarter så naturligtvis kunde de inte ha med sig reklam från Fidel Castro. Det var dödsstöten för hela CNN. Men den storyn du tänker på, det var när jag var hos Hamas i Amman. Och då hade det precis varit ett försök till att Mossad hade försökt döda de hade försökt döda Hamas-ledare genom ett giftspray i ett försök. De hade misslyckats, de hade blivit tillfångatagna, det blev liksom en jättekris mellan Israel och Jordanien. Och när jag träffar honom då efter den här ledaren då, jag åker in till Amman och så vidare, så sitter han vid sitt skrivbord, han är den operativa ledaren för Hamas.
Det han som hade varit utsatt för giftspray?
Nej, det var hans kollega som hade blivit utsatt för giftspray, men de är jättenervösa och så vidare. Och ofta i de här samtalen har det, alltså det, när man pratar med Hamas och så här, de säger ju ingenting operativt. Liksom de säger, det är det jag menar med, de dansar runt på ofarliga områden. Mm.
Man pratar runt istället.
Du pratar runt de här olika delarna och så vidare. Och sen så helt plötsligt så säger han till mig att vet du att de lokala enheterna i Hebron kom med en plan för att göra någon typ av operation. Och det är han då som ska ge grönt ljus, grönt tecken till att genomföra detta. Och då frågar han då som en kontrollfråga, vem har ni tänkt på? Vem har ni liksom funderat på? Och då så säger de Ariel Sharon. Och Ariel Sharon är ju hatad av palestinier. Han var med, han var ju den som var delaktig i Sabra Shatila-massakern i Libanon mot palestinier 1982. Och då säger han tillbaka till dem, var nu inte löjliga, har ni sett storleken på den mannen? Du skulle kräva en minibuss och fem personer. Enda gången jag träffar Ariel Sharon i Knesset, jag var inte där för att träffa honom, jag var där för att träffa andra inom Labour, Arbetarpartiet. Så säger personen, vill du träffa Ariel Sharon? Och då sa jag, visst, sa jag. Och jag vet inte om ni vet hur stor Ariel Sharon är. Han är jättestor, eller han var jättestor. Stor som ett berg. Skelögd också, så det var svårt att fokusera vilket öga ska du titta på. Och det enda jag kan komma på och säga till honom är att han var för fet för att kidnappas av Hamas.
Sa du det till honom?
Jag sa det till honom.
Du berättade om det skämtet som de hade dragit. Ja,
ja, jag sa det till honom. Och du vet, när man är där finns något som heter chutzpa. Du måste ha liksom balls och du måste ha liksom lite stake. Du måste kunna liksom vara väldigt rak. Så jag berättade för honom och han tyckte det var jätteroligt. Han skrattade och sa, tror du jag betalar för mina livvakter? De betalar mig för jag har en jättestor skugga. Liksom.
Jag måste fråga dig. Jag ställa en följdfråga till dig. Vad tror du det här humorn, att man har humor fast att det är så viktigt, vad har det för inverkan?
Nej, men det är ju jätteviktigt, för när man liksom lever, när man lever där, alltså jag älskar att vara i Mellanöstern, jag älskar kulturen, jag älskar värmen, gästfriheten på alla olika håll, och även också från de extremister jag har träffat, liksom
Ni skulle vissa inte tro att du älskar kulturen i Mellanöstern kanske.
Jo, jag älskar kulturen, jag älskar värmen, gästfriheten och även också medmänsklighet. Och de lever i vardagen i de här konflikterna. Ibland blir det skarpt läge, men oftast är det ju liksom normalt. Det är ju inte min konflikt heller. När jag åkte mellan Gaza och andra platser så sa jag... Jag var väldigt noga med att inte ta politisk ställning som många andra kanske gör, som är liksom aktivist-akademiker som tar ställning från en sida som bara kör dem på den. Utan jag menar, vad jag tycker är lika mycket värt som vad ni tycker och så vidare. Jag har ingen... Det är inte relevant i sammanhanget. Det kan bli relevant som privatperson.
Du tycker ingenting?
Jag tycker ingenting när jag gör mitt jobb.
Du skulle platsa på SVT.
Jag skulle precis säga det. Public service, har du tänkt på att söka lite?
Ja, det är för dåligt betalt, tror jag. Ja.
Men du tycker mycket nu.
Du vet... Det är också så när man kommer... Jag har ju varit i den offentliga debatten länge och jag tycker det är viktigt att säga som det är. För det är allt för många som säger inte som det är. Och lindar in det och jag har också blivit drabbad av den här åsiktskorridoren i och med att vi hade Rosengårdsrapporten, vi hade andra frågeställningar som blev alltså var känsliga och jag tyckte... Det finns inget skäl att vara känsliga i detta. Och därför, vad jag tror är att man har liksom inte insett spelplanen. Hur ser spelplanen ut? Varför är det så här? Vem är det som kväver debatten? Varför kvävs den? Varför kan man inte diskutera de här frågorna på ett sakligt sätt?
Varför kvävs debatten?
Ja, men som jag har sagt innan, det var delvis var det aktivister, delvis så kom SD in på banan. Och liksom slängde den här handgranaten om att vara så, vad ska vi säga,
osvenska.
Ja, men också explicit om islam som inte fungerade i den svenska debatten. Och sen hade du vi är konflikträdda i Sverige. Vi gillar inte konflikt. Och det är det jag brukar ofta säga. Det är jätteviktigt att kunna vara oense. Respektfullt oense.
Jag håller inte med.
Är det lättare att diskutera de här frågorna i Mellanöstern?
Mycket lättare att diskutera frågorna. Också mycket lättare att diskutera de här frågorna i övriga Europa. Nej, men det finns... Det är mycket också nu med identitetspolitik och... Liksom.
Men vilka frågor menar du?
Du menar frågorna om...
Om islam eller extremism?
Nej, det är inte lätt att diskutera.
Nej, det beror på var du är någonstans. Och vem du pratar med.
När du har varit i så många sammanhang i Mellanöstern och andra delar av världen, hur vet du hur du ska föra dig? Alltså koderna, får du någon instruktioner och får man någon utbildning innan? Eller är det bara att du bara går dit och så skaffar du erfarenhet med tiden?
Det är med erfarenhet med tiden. Du läser ju också och du känner folk och du pratar med folk. Men naturligtvis när du kommer dit så har du väldigt liten kunskap kring de här
frågorna. Ja, men tänk om du är jätteduktig på det du gör men du är värdelös på det sociala spelet. Ja. Och just i Mellanöstern måste du kunna det sociala spelet.
Du måste kunna det sociala spelet. Och du måste, men det är ju som i allt i livet, kan du inte de sociala koderna så du kan ju vara hur duktig analytiker som helst. Men kan du inte sociala koder så ja, då kommer du aldrig komma framåt.
Men inte i Sverige, här har vi inga sociala koder.
Jo, det har vi.
Finns det någon skillnad på svenska sociala koder och hur det är i Mellanöstern?
Du får fråga.
Vi frågar dig. Du har ju varit där.
Nej, men du. De är väl också kanske lite på tal om det att det är inte så att du kan ju säga att det finns jätteproblem inom islam. Det är en känslig frågeställning.
Det är som att komma till Sverige och säga att det finns problem med feminism.
Ja, precis. Ja. Men det finns alltså det är så svårt att säga. Jag träffar ju ofta ledarskapet och eliten, så det är ju ofta kan ju vara väldigt snarlikt det som sker i svensk kontext, i en svensk sammanhang.
Jaha, de är lite mer PK och tillrättalagda när det är liten i Hamas? Och...
Ja, men man pratar liksom inte om vissa frågeställningar. Det är inte så jag liksom...
Men de här, när du träffar Hezbollah eller Hamas och så här, när de pratar väder och vind, vad tar de upp för saker?
Nej, de pratar inte väder och vind.
Men vad pratar de?
Vi pratar om, jag har speciella frågor i relation till hur organisationen har positionerat sig inom olika tidsperioder och så vidare. Så att det var inte så mycket väder och vind. Det handlar mer om liksom hur jag har kommit dit och så vidare. Om jag gillar Beirut, jag träffade Hamas-ledare i Beirut också. Men även också hur jag har upplevt det. Det är inte så mycket det är inte så mycket väder och vind.
Mm. När du träffar dem, Israel, så Hamas och Hezbollah, underlättar det om du liksom är lite så här antisemitisk i början? Och sen när du är i Israel så ser du de här jävla araberna, eller de här jävla...
Nej. De har aldrig faktiskt sagt någonting antisemitiskt när jag har varit med dem.
De vill bara döda dem.
De vill bara döda dem. Och det står också i deras liksom manifest. Ja. Men det är inget, liksom, de går ju inte igång på det, på det sättet. Men det ligger ju hela tiden en stålsatthet i att de kommer vinna i längden. De kommer vinna i längden. Då bara vänta ut det här.
Ja.
Medan israelerna också väntar ut det här. Så jag insåg ju väldigt tidigt att det här är ju en asymmetrisk konflikt. Israel har palestinierna i en box. De är inlåsta i Gaza. De är inlåsta i Västbanken. Och så försöker de skapa facts on the ground. Det vill säga att de försöker vänta ut demografin. Till att...
Vem väntar ut?
Israel. Israel väntar ut att det skapas facts on the ground. Så att,
men de poppar ut hur många barn som helst, palestinierna.
Det är också i Chas och de religiösa ortodoxa.
Men jag har lärt mig i Sverige att demografi har ingen betydelse.
Ja, men där har det.
Där har det
jättestor betydelse. Ja. Ja. Men.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Domoste du betala om duskar isnamer. Du formanga flera vsnit okso. Pakieter biudande, heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.